6 november 1992. Turkiet, Irak, kurder och PKK i salig blandning.
Den turkiska militären rapporterade igår om stora framgångar i striderna i norra Irak mot de kurdiska PKK-rebellerna. 1800 PKK-soldater uppges ha dödats sedan den turkiska offensiven inleddes för 4 veckor sedan.
Regeringen i Ankara uppmanade igår PKK att ta chansen och ge upp sin 8 år långa väpnade kamp för en egen kurdisk stat i sydöstra Turkiet. De turkiska myndigheterna känner segervittring. Turkisk flyg och infanteri gick över gränsen till norra Irak för en månad sedan för att slå ut PKK-baserna i det bergiga gränsområdet. Redan en vecka innan hade de irakiska kurderna inlett liknande angrepp. Resultatet har varit förödande för PKK om man får tro den turkiska sidans senaste uppgifter. 4500 PKK-soldater har försatts ur stridbart skick, hette det i gårdagens kommuniké från överkommandot i Ankara. Därav har 1800 dödats, medan övriga 2700 sårats, tillfångatagits eller drivits på flykt. En stor mängd vapen har erövrats. PKK har under en lång följd av år kunnat attackera de turkiska säkerhetsstyrkorna genom räder över gränsen från basområden i norra Irak. Men de irakiska kurderna, som inte delar PKKs marxistiska ideologi, har tröttnat på PKKs ogenerade framfart i bergsbyarna. Det hävdar också att PKK försökte ockupera deras nya, vad det kallar, federala stat i norra Irak, som ju ligger utom räckhåll numera för Saddam Hussein. De irakiska kurderna gick därför till angrepp mot PKK-baserna och fick snart välbehövlig hjälp av den turkiska militären. Under de senaste veckorna har PKK-gerillan pressat sin kniptångsrörelse från både norr och söder. De turkiska styrkorna beräknas till 20 000 man. PKK anses ha förfogat mellan 8 000 och 10 000 man. I de här blodiga striderna har kurd stått mot kurd. Men de irakiska kurderna har inte haft något val. Det är helt beroende av Turkiet för sin materiella överlevnad, ställda som det är mot en blockad från Bagdad av livsviktiga förnödenheter.
Rapporterade Åke Wiklund.
Sjätte november 1992. Handelskonflikt USA och EG. Fransk broms i förhandlingarna.
En konflikt som fördjupades kraftigt bara 2 dygn efter presidentvalet i USA. Men den nyvalde Bill Clinton vill inte lägga sig i sammanbrottet i GATT-förhandlingarna. USA har lagt strafftullar på vitt vin från och med den 5 december. Och det är ingen slump att Frankrike drabbas hårdast av USAs stridsåtgärder.
De amerikaner som vill dricka en flaska champagne gör bäst i att köpa den nu. För från och med den 5 december beläggs importen av vitt vin till USA med strafftullar på 200%. Det kommer i praktiken att stoppa större delen av importen. Orsaken att USA valde just vitt vin är att det är Frankrike som kraftigast motsatt sig kraven på att upphöra med subventionen av oljeväxtodlare. Och därmed också bidrar till att försena ett nytt GATT-avtal, ett avtal som rör hela världshandeln. USA har 2 gånger fått rätt av så kallade GATT-paneler som avgör tvister mellan GATT-länderna när det gäller subventionen av oljeväxtodlare i Europa, men det har inte hjälpt. USA hotade då med strafftullar på europeisk export till USA, och det hotet har vilat över GATT-förhandlingarna som bröt samman i början på veckan här i Chicago. Trots att USAs straffåtgärder mot europeisk vitvinsimport inte trädde i kraft för om en månad, så inträffar det här vid en tidpunkt då presidentmakten ska överföras till Bill Clinton. Han säger att han inte vill ha med den här frågan att göra just nu och hänvisar till att USA bara har en president i taget, och fram till januari så heter han George Bush. Men med tanke på de allvarliga konsekvenser ett handelskrig kan ha för världsekonomin så står mycket på spel just nu. Därför är situationen komplicerad, och därför kan Clinton bli tvungen att agera ändå innan USA och EG har grävt ner sig för långt i skyttegravarna. Lasse Åsgård, New York.
Och det begynnande handelskriget mellan USA och EG ser ut att få vittomfattande följder också inom EG-kommissionen. Igår avgick EGs GATT-förhandlare, jordbrukskommissionären Ray McSherry, efter att ha riktat skarpa anklagelser mot kommissionens ordförande, Jacques Delors.
Reymar Shahri vill inte längre ha något med GATT att göra. Han har avsagt sig chefsförhandlarrollen. Han påstår att han kommer att sitta kvar i kommissionen. Men det är inte poängen just nu. Poängen är att McSherry har givit Delors-hatarna i Europa ett önskeargument. McSherry uppger att Delors har saboterat GATT-förhandlingarna. Att Delors aldrig tänkte godkänna något avtal. Att han till och med ringde McSherry under de sista skälvande förhandlingstimmarna i Chicago häromdagen och meddelade att han personligen skulle stoppa alla eventuella överenskommelser. Därmed omöjliggjorde Delors alla möjligheter för McSherry att lösa GATT-knuten vid förhandlingarna. Delors talesman förnekade igår kväll anklagelserna, men kommissionen satt i möte igår kväll och situationen är mycket spänd i Bryssel. Det begynnande handelskriget är allvarligt. Anklagelserna mot kommissionens ordförande är också allvarliga. Jacques Delors, Mr. Europa som han ibland kallas för, anklagas alltså för att han bara ser till franska intressen. Att inte kunna frigöra sig från sina franska politiska ambitioner, underförstått att inte vilja svärta sitt namn bland stora delar av franska landsbygdsbefolkningen och därmed omöjliggöra drömmen om att en gång bli Frankrikes president. Jacques Delors har varit i många strider under sina 8 år som kommissionsordförande. Han är mannen som symboliserar EGs tillväxt som handelsorganisation och även dess framväxande politiska roll. Men får denna debatt fäste att Jacques Delors även ute i medlemsländerna betraktas mer som en politiker som sätter franska intressen främst än en som verkar för europeiska intressen, då kommer Jacques Delors makt, inflytande och betydelse att försvagas mycket kraftigt. Redan hörs den typen av anklagelser från brittisk håll. Jan Ström, Bryssel.
November 1992, Norge.
Gro Harlem Brundtland, Norges statsminister, avgår som ledare för det norska arbeiderpartiet efter 12 år på posten. Hon lämnade själv beskedet på partiets landsmöte ikväll.
Partivännerna var helt oförberedda på vad hon tänkte säga. Hon höll det hemligt ända tills hon stod i talarstolen.
Jag följer att jag nu är nödt till att reservera lite mer av min tid sammen med mina allra närmaste. Och att det då vill vara för mycket fullt ut och kunna fylla rollen också som partiets ledare i de kommande år samtidigt med de krävande uppgifterna i regeringen.
De personliga skäl hon hänvisar till är en familjetragedi. Hennes vuxne son Jörgen begick nyligen självmord och det har lett till att hon inte längre anser sig orka både uppgiften som partiledare och den som statsminister.
Och då tror jag det också kan tjäna partiet totalt sett att nya krafter nu tar över partiets ledarskap i den viktiga och krävande tiden som vi också har föran oss och icke bak oss.
I 18 år har hon varit i ledningen för socialdemokratin i Norge. Först 6 år som vice ordförande, sen som partiledare.
Men nu är det upp till valkommittén och till landsmöte och greje också den jobben. Och det är jag icke i tvil om att detta landsmöte vill makte på en fin måte.
På söndag ska kongressen välja efterträdaren. Det tippas bli den förre finansministern Gunnar Berge. Och i Norge är det vanligt att statsministern inte är densamma som partiledaren.
Men Gro Harlem Brundtlands avhopp är ändå en förlust för socialdemokratin och för kvinnorna, säger partivännerna i Sverige.
Ja, det känns oerhört tragiskt. Gro är en... Ja, dels är hon en av de få kvinnliga partiledarna som finns i egentligen hela världen. Och hon är en av de socialdemokratiska partiledare som är mest känd och uppskattad ute i världen för sitt miljöarbete. Så det känns oerhört tråkigt att hon avgår.
Visar det här att det kanske kan vara svårt att ha både ordförandeskapet och statsministerposten?
Nej, det har ju inte med det att göra. Det är ju... djup personliga skäl som ligger bakom att Gro lämnar partiledarskapet. Och hon har verkligen kunnat kombinera båda sakerna. Men hon är en människa och tyckte att gränsen har gått här.
November 1992, Angola.
De värsta striderna i huvudstaden Luanda ägde rum i kvarteren kring den svenska ambassaden för någon vecka sedan. Den svenska ambassaden har plundrats och byggnaden har flera kulhål efter skottlossning i närheten. Ambassadören själv klarade sig med en hårsmån från att bli kidnappad.
Överallt i Luanda syns spår av striderna. UNITAs kontor är helt utbränt. Bilar har krossats av stridsvagnar. Utbrända vrak som inte släpats undan. Efter striderna började plundringen. Den svenska ambassadörens residens är helt länsat. Alla möbler är borta. Kulhål överallt och upprutna dörrar. Anders Melander själv var lyckligtvis inte där.
Ja, sen på morgonen då på lördagen så åkte jag till flygplatsen för att vinka av svenskarna som skulle evakueras den dagen. Och då hamnade jag i korseld vid radiohuset och tog min tillflykt till ett hus som låg, ett av våra bostadshus som låg i närheten.
Det faktum att Anders Melander sökte skydd på annat håll räddade honom med all säkerhet från att bli kidnappad och kanske dödad. Två grannar sökte skydd i hans trädgård och blev tagna som gisslan av UNITA.
Ja, sen kom de alltså UNITA-soldaterna hit och enligt honom och sökte efter mig alltså för att få diplomatisk gisslan för att lyckas ta sig ut ur stan. Och hittade då bara honom och hans fru här och tog dem istället. Och sen tog de honom till det huset som UNITA hade ett par hus bort. Och höll honom där över natten. Och på söndagen gjorde de ett utbrytningsförsök med gisslan i bilen.
Skräckfärden slutade inte långt från svenska ambassaden. Engelsmannen och hans hustru blev illa tilltygade men överlevde. De fyra andra dog. Två var Jonas Savimbis närmaste män, vice ordförande Jeremias Chitunda och chefsförhandlaren Sarupeto Pena.
Men det är alltså den situation som du skulle kunna hamnat i om du hade varit kvar här?
Det, enligt honom hade jag alldeles säkert hamnat i den situationen. Så jag får vara glad att huset är plundrat men att jag är vid liv.
Den 21 augusti 1968 så ockuperade Sovjet Tjeckoslovakien. Landet leddes då bland annat utav Dubček, Alexander Dubček. Han är nu död efter sviter av en bilolycka. Här ett snabb porträtt.
Och en stor reformirare, Pragvårens ledare, är död. För natten till idag avled Alexander Dubček i sviterna efter en svår bilolycka.
Alexander Dubček var 46 år när han valdes till det tjeckoslovakiska kommunistpartiets ledare och inledde sitt reformarbete. Hans mål var att skapa en kommunism med ett mänskligt ansikte. Eftersom det var kommunistpartiet som tog initiativet och inte borgerliga eller så kallade revanschistiska krafter trodde han att sovjetledaren Leonid Brezhnev skulle, om inte stödja, så i alla fall inte motsätta sig en sån utveckling. Dubček och hans vänner i partiledningen räknade dramatiskt fel. Brezhnev sände med stöd av andra oroade kommunistledare i Östeuropa in trupper i Tjeckoslovakien. Det var i augusti 1968. Dubček och hans medarbetare beordrades till Moskva. Pragvåren var över. Dubček kunde där och då ha gjort sig totalt omöjlig, men han valde att motsträvigt samarbeta. Metodiskt förödmjukade Brezhnevs handgångna honom. Han avsattes som partichef i april året efter och degraderades till ambassadör i Turkiet för att därefter erbjudas arbete som lägre tjänsteman i skogsförvaltningen. 1970 uteslöts han ur partiet. Han bodde i Bratislava, ständigt omgiven av mer eller mindre hemliga poliser. Metodiskt noterade han nummerskyltarna på polisbilarna. I 20 år fick han vänta på en ny politisk islossning. Kommunistpartiet och dess lydiga tjänare gjorde länge vad de kunde för att stå emot demokratiseringsvågen, men fick ge upp. Här hyllas han som en av kampens hjältar. Václav Havel valdes till president och Alexander Dubček till talman i parlamentet. Men hoppet och glädjen varade inte så länge. Efter valet i juni förlorade han talmansposten och för ett par månader sedan insåg han att han inte kunde bli Slovakiens president. Den 1 september skadades han svårt i en bilolycka. I hög fart på en hal väg hade hans chaufför förlorat kontrollen över bilen. Alexander Dubček avled i sviterna av den olyckan. Ett tragiskt politiskt öde fick så också ett personligt tragiskt slut.
Mikhail Gorbatjov hyllade idag minnet av Alexander Dubček som igår avled i sviterna efter en trafikolycka. Dubčeks reformer i Tjeckoslovakien borde ha tjänat som förebilder för hela kommunistvärlden, anser Gorbatjov. Om vi alla hade beträtt den icke-extrema och lugna väg som Dubček anvisade så tror jag att hela världen idag skulle ha sett annorlunda ut, säger Mikhail Gorbatjov. Dubček försökte reformera kommunismen i Tjeckoslovakien under den så kallade Pragvåren 1968, något som slutade med att ryska trupper gick in i Prag.
November 1962, rapport om ozonskiktet.
Det kan bli ett snabbare stopp för ämnen som bryter ner ozonskiktet än vad som slogs fast i den så kallade Montrealöverenskommelsen. De länder som undertecknade det dokumentet möts inom kort i Köpenhamn för att diskutera en snabbare avveckling av skadliga freoner, haloner och andra ämnen som bidrar till uttunningen av ozonskiktet.
Det kom som en chock för forskarna när det för ett tiotal år sedan visade sig att det skyddande ozonskiktet i stratosfären höll på att brytas ner. Främst förknippas det så kallade ozonhålet med Antarktis, men en uttunning har skett också runt Nordpolen. Och nedbrytningen av ozonskiktet ökar antalet fall av hudcancer och ger också andra biologiska effekter. Och situationen kommer bara att bli sämre många år än innan den kan bli bättre, anser forskarna. 1987 kom en rad länder för första gången överens om en avvecklingsplan för de värsta freontyperna i det så kallade Montrealprotokollet. Vid mötet i Köpenhamn om ett par veckor planeras en skärpning. Till 1996 ska de mest aggressiva freonerna vara helt avvecklade. De nordiska länderna anser att stoppet kan klaras ett år tidigare. Dessutom föreslås ett totalstopp för haloner i till exempel brandsläckare till 1994. Nu ersätts en stor del av de skadligaste freonerna med så kallade mjuka freoner som inte heller är oskyldiga till ozonnedbrytningen. Och för första gången föreslås en avvecklingsplan också för dem. I det kompromissförslag som FNs miljöchef Mustafa Tolba har lagt fram ska de mjuka freonerna vara avvecklade till år 2020. Sverige föreslår ett stopp redan 10 år tidigare och många anser att det finns teknik för att gå betydligt snabbare fram.
Rapporterade Ingrid Gustafsson. Freoner används bland annat i isoleringsmaterial och i luftkonditioneringsanläggningar.
November 1992, rapport om en Greenpeace-aktivitet.
Bråken i samband med världens största plutoniumtransport till sjöss, alltså den från Frankrike till Japan, fortsätter. Och Solo, alltså miljörörelsen Greenpeace-fartyg som ju har två svenskar ombord, det rammades tidigt i morse av ett japanskt fartyg.
Ja, vi blev påseglade av en japansk krigsbåt som heter Chikushima 28 här. Hon dök närmare och närmare från våran babordsida och helt plötsligt girade hon styrbord och vi hade ingen möjlighet att undvika utan vi kolliderade i 15 knops fart och det var en ganska otrevlig upplevelse.
Hur stora skador blev det på Solo?
Inte så jättestora. Det är nätet runt våra helikopterplatta och en del plåtar som blir intryckta i fartygssidan. Men inga personskador, inga läckor.
Har det varit några andra tillbud eller försök till att ramma under dagen?
Ja, de har hela dagen och hela natten höll de på och terrorisera oss med väldigt konstig navigering genom att komma akter ifrån, gå för dem och så nästan stoppa och sen gå över på andra sidan och göra samma sak igen. Så vi har hela tiden fått vara på alerten med maskinerna, stoppa och gira undan för att undvika kollision.
Hur länge tänker ni fortsätta då?
Vi kommer väl att fortsätta idag och imorgon antagligen med solo. Och sen är det någon annan fartyg som tar över.
Vad är det för risker med den här tungmetallen? Plutonium är allra farligast i form av damm. Om man andas in det. Ett enda gram skulle då kunna döda 50 000 människor. Men plutoniet i fartygslasten är väl inkapslat. 133 behållare med 10 kilo plutonium i varje är inneslutet i flera lager av rostfritt stål som väger 100 gånger så mycket som plutoniet. Behållarna i sin tur är inneslutna i container. På Statens strålskyddsinstitut, SSI, säger man att oron framförallt handlar om användningen av plutonium i hybridreaktorer. I orätta händer skulle det kunna missbrukas, till exempel vid terrorism. Någon stor risk i övrigt är det enligt SSI inte med själva transporten.
Man kan möjligen föreställa sig att fartyget av någon obegriplig anledning förliser och behållarna är testade för att klara 10 000 meters djup. Men det är klart att på mycket lång sikt kommer väl då ändå plutoniet i så fall eventuellt ut i vattnet. Det ska gå att ta upp dem ifrån 400-500 meters djup, men kommer de på något konstigt sätt på längre djup, då kanske det blir så att man inte får upp dem. Då är det inte lika farligt att förtära plutonium, och det gäller väl både de organismerna som lever i havet och oss själva. Men naturligtvis är det ändå ett tillskott i så fall av förorening i havet om det trillar ner på botten.
November 1992, Tyskland.
350 000 tyskar demonstrerade mot rasism, men äggkastande extremister saboterade den fredliga bilden.
God kväll, vi börjar i Berlin där det som skulle bli en gigantisk fredlig manifestation mot rasism urartade. För demonstrationståget med Tysklands högsta politiska ledning i spetsen angreps av ilskna vänsterextremister.
Äggkastning och buanden mötte president Richard von Weizsäcker och förbundskansler Helmut Kohl när de idag deltog i den stora antirasistmarschen i Berlin. Demonstrationen var den största sedan Tyskland återförenades och hade anordnats av alla de politiska partierna, fackföreningsrörelsen, kulturarbetare och många andra. Omkring 300 000 människor från hela Tyskland hade kommit för att visa sin avsky för den senaste tidens stigande utlänningsfientlighet och våld mot flyktingar. Under de två senaste månaderna har högerextremistiska grupper utfört mer än 1000 mordbränder och andra våldsamheter riktade mot invandrare.
Es ist schlimm geworden. Manchmal hat man auch Angst, alleine auf die Straße zu gehen und alleine sich in die U-Bahn zu setzen. Und wenn man dann liest in den Zeitungen am nächsten Tag wieder zwei Tote hier, zwei aus der U-Bahn da reingestochen.
Sehr traurig, dass es so weit kommen muss, dass man durch Demonstration die Würde des Menschen überhaupt erst erkennbar wird.
Men dagens demonstration urartade och blottade därmed motsättningarna inom det tyska samhället. President Weizsäcker fick skyddas av kravallpolis när han skulle tala inför folkmassan. Och de som protesterade var inte högeranhängare utan en grupp vänsterextremister.
Aber mit allem Nachdruck ist zu verlangen, dass wir in der Politik die Kraft auf allen Seiten finden, nun gemeinsam den nächsten notwendigen Schritt zu tun, nach den Regeln der Verfassung und ohne die schrecklichen, schrillen Töne, die uns keinen Schritt weiterbringen, sondern am Ende nur Wasser sind auf die Mühlen der gewalttätigen Extremisten.
Också förbundskansler Kohl möttes av ägg- och tomatkastning. Och socialdemokraten Hans-Jochen Vogel föll omkull i folkmassan och fick räddas av kravallpolis.
Nionde november 1962. Colombias regering kämpar mot både narkotika och gerilla.
Regeringen i Colombia har infört en form av undantagstillstånd för att bekämpa både gerillan och narkotikamaffian. Undantagstillståndet tillkännagavs i ett radio- och tv-tal av president Gaviria efter en våldsvåg den gångna helgen.
Colombias president Cesar Gaviria fördömde vänstergerillan i mycket skarpa ordalag i sitt radio- och tv-tal till nationen. Han sa att de drivs av penningbegär och inte av ideologi. Jag vet att hela nationen förväntar sig kraftfulla åtgärder mot terrorister, mördare och kidnappare, sa Gaviria, och aviserade en rad kommande dekret. Undantagslagarna ska tills vidare gälla i 90 dagar. Under den tiden får regeringen extra maktbefogenheter och vissa lagar slopas. Massmedia förbjuds att publicera kommuniker av gerillan eller intervjuer med gerillamedlemmar. Regeringen kan beslagta bankkonton om pengarna misstänks komma från utpressning och kidnappningar. Guvernörer och borgmästare som tar kontakt med gerillan riskerar att avsättas. Företagare som betalar gerillan för beskydd riskerar att mista sina statliga kontrakt. Och för första gången i Colombias historia utlovas belöningar till de som bidrar till att gerillaledare kan gripas. Beslutet om undantagslagar fattades vid ett krismöte som pågick hela söndagen med alla ministrar och med ledningen för militären och polisen som nu får extra resurser. Krismötet hölls sedan gerillan i lördags attackerat en oljeinstallation i södra Colombia och dödat 26 poliser som vaktade anläggningen. Det var den största gerillaattacken på 4 år. Natten till söndagen dödades 5 personer och ett 60-tal skadades i 22 olika sprängattentat mot banker. Gerillan inledde sin offensiv för några veckor sedan. Sedan dess har politiker, företagare, massmedia och allmänhet krävt att regeringen förklarar fullt krig mot gerillan. Till och med kyrkan som tidigare agerat medlare mellan regeringen och gerillan utesluter nya förhandlingar. Därtill har narkotikamaffian inlett en mordvåg mot poliser sedan andre mannen i den så kallade Medellin-kartellen dödades av polisen för knappt 2 veckor sedan. När president Cesar Gaviria tillträdde som president i Colombia fanns stora förhoppningar om en fredlig lösning efter decennier av våld. Men förhandlingarna med gerillan bröt samman i våras och i somras rymde Pablo Escobar och andra narkotikahandlare som tidigare överlämnat sig själva till polisen. En skandal som presidenten fått skulden för. Gavirias popularitetssiffror sjönk från 80% i januari i år till 13% i september. Nu har han alltså beslutat om undantagslagar och hårdare tag mot både gerillan och narkotikamaffian. Kerstin Bodell, Managua.
November 1992. Mystisk virussjukdom i Sverige.
Orienteringsförbundet beslöt idag om stopp för träningar och tävlingar för alla landslagsorienterare. Bakgrunden är det nya dödsfallet bland elitorienterare. Och ännu är det oklart vad som orsakat 7 orienterares död på 3 år.
Beslutet om att stoppa all tävling och träning för elitskiktet gäller med omedelbar verkan. Det var efter det senaste dödsfallet i fredag som förbundsstyrelsen reagerade.
Vi hade inget alternativ i och med att det sista dödsfallet inte, det fanns inga symptom som tydde på att han var sjuk. Va? Så törs jag inte låta löparna tävla och träna längre, utan vi hade ett möte igår med de andra läkarna för juniorer och andra grupper och förbundsledningen, och då tog vi det här beslutet.
Samtliga elitorienterare ska hälsoundersökas, och på torsdag har Socialstyrelsen kallat till ett möte där olika medicinska specialister ska delta.
Detta är ett problem som inte nu rör idrottsmedicinen längre, utan det här är någonting vi behöver hjälp av smittskyddsdoktorer, hjärtspecialister, infektionsläkare, och vi behöver också stöd från Socialstyrelsen och från de medicinska instanser som finns i samhället. Vi vet ju fortfarande inte exakt vad det här är. Vi vet i ett fall att det rörde sig om den här tvarmikroorganismen. Men vi måste agera nu som om det skulle vara en epidemisk smitta, och därför behöver vi hjälp då av den här expertgruppen.
Bakterier kan bilda gifter som förlamar hjärtmuskeln. Plötslig död är inget okänt begrepp.
Man vet från studier att det förekommer ungefär ett fall på 200 000 människor och år. I det här fallet har vi då haft 7 fall på en liten grupp av 2-3 tusen löpare under 3 år. Vilket gör att det här är inte en slump utan det här är någon typ av epidemi.
Det kan bli så att hälsoundersökningarna och kontrollerna utvidgas till att gälla hela Norden. Besked kommer på torsdag.
Nionde november 1992. Saab.
Så inrikes. Saab förlorar 6 miljoner kronor om dagen. Det beskedet gav Saab-ledningen idag när man meddelade att nära 2000 anställda ska sägas upp.
Han har kommit rakt in i hetluften, Keith Butler Wheelhouse. De ekonomiska problemen är besvärliga för Saab Automobil. Pengarna rinner ut i snabb hastighet. Ett stort lån hos ett bankkonsortium måste till en del förhandlas om. Men det finns pengar till löner.
We've in fact negotiated our way out of the short term difficulty, so we're able to pay people immediately and we've got no problem with that at all.
Kostnaderna ska nu minskas med ytterligare 2 miljarder i produktionen, på inköp och på marknadsföring. Nära 2000 personer ska bort här i Trollhättefabriken 1650, i Göteborg 190 och i Södertälje 140.
Ja, jag tror väl att med tanke på reaktioner som vi då har mött här idag, att om inte förr så idag har man nog blivit brutalt medveten om detta, tyvärr.
För 2 år sedan hade Volvo och Saab 62 000 anställda i Sverige. I början av hösten var antalet nere i 50 000. Och nu försvinner alltså ytterligare drygt 6 000 jobb de närmaste åren. Men de svenska biltillverkarna är inte ensamma om problemen. Var femte nytillverkad bil i världen saknar köpare. Överkapaciteten tvingar nu biljättarna till drastiska nedskärningar. Saabs amerikanske delägare General Motors ska lägga ner 21 bilfabriker. Över 70 000 anställda får gå. Ändå är det bara en tiondel av den totala arbetsstyrkan. I Europa ska GM-ägda Opel minska med 8 000 anställda bara i Tyskland. Och Europas största bilkoncern, Volkswagen, tvingas också banta. 12 500 jobb ska bort de närmaste åren. BMW, som Volvo gärna vill jämföras med, gör sig av med 8 000 anställda i år. Men BMW går fortfarande med vinst och är nu betydligt större än Volvo.
Nionde november 1992. Överallt i Europa demonstreras det mot rasismen. Och det går en klar linje ända till den så kallade kristallnatten i Tyskland 1938.
Runt om i Europa pågår just nu demonstrationer mot rasismen som tycks växa sig allt starkare. Vår reporter Christer Larsson finns på plats vid Sergels torg i Stockholm.
Tack så mycket för...
Det går en iskall vind genom Europa, både i fysisk mening och i politisk mening. Över hela Europa så samlas just nu tiotusentals människor, också i USA, så också i Göteborg och här på det iskalla Sergels torg. Det är kampen mot rasismen, det är årsdagen efter kristallnatten för 54 år sedan. Starten på den stora utrotningen av judarna i Tyskland. Och det som idag folk samlas för, det är att möta det de ser är på väg att hända i Europa. En av dem som är här nere och som själv var med om kristallnatten är Hanna Helfer. Du var i Heidelberg. Vad hände?
Det var en fruktansvärd natt. Synagogan sattes i brand. Nästan alla judiska affärer förstördes, slog sönder. Man plundrade skyltfönsterna. Den judiska skolan dit jag gick, jag var 12 år vid tillfället, blev också demolerad. Alla lärare blev deporterade till koncentrationsläger Dachau och många, många andra judar med dem.
När du ser vad som nu händer i Europa idag, 54 år senare, vad känner du då?
Ja, jag känner en en rädsla. Jag blev skrämd. Jag har en känsla av déjà vu, återupprepas det som har varit. Tyskarna tycks vara likadana som de var på den tiden. Man är rädd.
Och mörkret sänks över Sergels torg, facklorna tänds och de nu kanske 300-400 människorna som har samlats här gör sig färdiga att tåga mot den tyska ambassaden för att markera att det som en gång hände i Tyskland inte får hända igen.
Och reporter vid demonstrationen mot rasismen var alltså Christer Larsson.
November 1992. Om Volvo.
Ja, istället för att växa i kapp så går det nu allt sämre för Volvo som blir mindre och mindre jämfört med allianspartnern Renault vars försäljning ökar och för sjätte året i följd går med vinst. Men Volvos styrelseordförande Per G. Gyllenhammar ser ingen fara i att vara fattig lillebror till det franska företaget.
Lillebror är inte det som är mycket glädjande, det är att Renault har gått från klarhet till klarhet. Och när vi gjorde vårt avtal med Renault så var det många som sa att det var ett företag inte bara med dåligt rykte utan dåliga produkter och dålig ekonomi. Och man hade inte upptäckt Renaults styrka då, vilket jag tror att vi hade gjort. Det var därför vi ingick det här samarbetet och ingick alliansen.
Men kan det inte bli svårt för Volvo i diskussionerna om en allt närmare samarbete att Volvo är i ett sådant underläge idag?
Jag tycker inte vi är ett så våldsamt underläge därför att i Renault har man den ödmjukheten som kommer av att man nästan stod inför en bankruttsituation för 7 år sedan. Det har Volvo aldrig gjort. Och även om vi har förluster idag så är vår finansiella situation stark. Men de kommer ur ett läge där de var nära döden. Och det tror jag skapar en förståelse för att deras partner kan ha ett eller några enstaka förlustår. Och om vi framstår som mindre just nu än vi gjorde när vi ingick i alliansen så är det ju därför att vi just har en stark partner som har stärkts sedan vi träffade vårt avtal. Och ser vi mindre ut därför så tar jag emot det med glädje.
Hur långt tålamod tror du Renault har med att ni vänder situationen?
Jag tror att möjligen Louis Schwarzer har svarat på det idag, men jag tror de har ganska rejält tålamod. Jag tror vårt tålamod är kortare möjligen än deras.
Per G. Gyllenhammar, Volvos styrelseordförande, intervjuad av Eva Stenström.
November 1992. Om Raoul Wallenberg igen.
Jag är övertygad om att fallet Raoul Wallenberg snart kommer att få sin lösning. Det säger Polens riksarkivarie som själv har fått ut unika dokument ur arkiven i Moskva.
Sądzę, że w sprawie Wallenberga o sprawie Wallenberga może tak to sformułuję. Moim zdaniem, hipotetycznie rzecz biorąc, Stalin musiał być powiadomiony.
Stalin måste personligen ha haft kännedom om Raoul Wallenberg och jag är övertygad om att det finns spår som leder till att fallet Wallenberg får sin lösning. Så säger den polske riksarkivarien professor Marian Wojciechowski, den utlänning som har den största kännedomen om arkiven i Moskva. På gåtan Wallenberg, säger professor Wojciechowski, ligger inte i KGBs arkiv utan i presidentens arkiv, alltså tidigare kommunistchefernas arkiv. Det var också där som den polske riksarkivarien fann de sensationella dokumenten om Katyn, det mord på 15 000 polska officerare under andra världskriget som Sovjetunionen hela tiden förnekat. Igår kom han hem från Moskva med nya avslöjande dokument. Inga sensationer, men viktiga dokument för att få bort Sovjetunionens slagskugga över Polen. Jag förvånades, säger den polske professorn, över vilken ordning det var i presidentarkivet och hur många dokument som bar stämpeln arkiveras men får aldrig öppnas. Nu öppnas de hemliga dokumenten. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
11 november 1992. Hushållen drabbas hårt i krisens Sverige.
Det blir alltså än värre än vad som tidigare sagts för hushåll som lånat till sitt boende. Bolåneinstitut, banker och branschbedömare tror nu att fler än 30 000 hushåll nästa år slutar att betala räntorna på sina bolån. Men det finns hopp, de dystra utsikterna till trots. Det säger Stefan Dominikus, chef för bolåneinstitutet Spintabs privatinkasso. Hans råd till de som märker att pengarna tryter är enkelt.
På så tidigt stadium som möjligt kontakta sina långivare för att hitta en lösning. Antingen då att jag kan sanera min ekonomi, bo kvar eller att sälja på ett positivt sätt och komma ur det här utan skulder.
När Ekot ringde runt för en dryg månad sedan var branschen och bedömarna överens. Mellan 20 000 och 30 000 hushåll skulle sluta betala räntorna på sina bolån nästa år. Sedan dess har Arbetsmarknadsstyrelsens nya prognos kommit och den talar ju om en öppen arbetslöshet på 10% nästa sommar. Och nu senast kom beskeden om att Volvo och Saab bantar ytterligare. Den höga arbetslösheten leder till att många fler hushåll förlorar en inkomst. Och ännu värre är läget eftersom allt fler kommer att utförsäkras nästa år, alltså bli utan ersättning från A-kassan. Och nu tror alla de institut, banker och bedömare som Ekot har talat med att fler än 30 000 hushåll slutar betala räntorna på bolånen nästa år. Flera befarar att antalet ärenden om betalningsföreläggande som rör bolån kan bli 70 000 nästa år. Bankerna och bolåninstituten brukar begära betalningsföreläggande 2-3 månader efter att betalningen skulle ha gjorts. Och det är steget före exekutiv auktion. Långt ifrån alla de här 70 000 hushållen kommer att tvingas lämna sina hem. Men bakom siffrorna döljer sig många tragiska öden där familjer blir av med både jobb och hem. Stefan Dominikus på Spintab erkänner att bilden är dyster men att det faktiskt finns hopp.
Ja, i vissa fall finns möjligheter genom att sanera ekonomin. Se över ekonomin, gör en budget. Eller att man säljer och går ur det här skuldfri.
Men är det här någonting som människor verkligen har så lätt att engagera sig i? Jag menar, det är någonting som är väldigt känsligt att hålla på att bli av med sin kåk. Klarar de av att ringa dig?
Det är ett fruktansvärt motstånd att börja ringa till en långivare och säga att jag kan inte betala längre. Men det är det bästa jag någonsin kan göra. Och vi har ingen som helst konstig inställning. Och vi är glada när man ringer.
Spintab, liksom de andra långivarna, har inget annat val än att hoppas på att hushållen är av sig i tid. Det är ju hushållen som vet när ekonomin knakar, menar de. Men när den första kontakten väl är etablerad är Stefan Dominikus beredd att ta en stor del av ansvaret.
Det är ett stort misslyckande i varje exekutiv aktion. Att det går så långt, då har vi misslyckats med kunden. Och inte fått dem då att fundera över vad man ska göra framtiden.
Stefan Dominikus, chef för Spintabs privatinkasso. Reporter Morgan Olofsson.
November 1992, Thailand.
Thailands nye demokratiskt utsedde premiärminister Chuan Lik-pai har beordrat socialmyndigheter, polis och militär att stoppa barnprostitutionen i landet. Idag kommer nya avslöjanden om ämbetsmäns och polismäns inblandning i verksamheten. Här är vår utsände i Bangkok.
Det fordrades ett mord på en 14-årig tvångsrekryterad prostituerad flicka för att Thailands ökända sexindustri skulle bli en fråga av högsta prioritet för regeringen i den nymornade demokratin. Men igår erkände landets högsta polischef att polismän har intressen i bordellverksamhet och att prostitution med småflickor och småpojkar, citat, varit ett sätt att främja turismen och locka turister. Och inrikesministern general Chavalit har varit snabb med att lova något som han inte kan hålla. Inom 2 månader ska jag ha stängt varenda bordell i landet. Ministern retirerade igår på tidsplanen. Ty i Thailand finns enligt den mest konservativa beräkningen 500 000 prostituerade. Andra källor talar om 2,8 miljoner, bland dem 800 000 barn. Detta är ett land där prostitution enligt lagen är förbjuden. Bara i den enda lilla staden Songkla, som ligger vid gränsen till Malaysia där mordet utspelades, finns 120 bordeller. Flickor förs dit med tvång, kidnappas eller säljs av fattiga föräldrar. Och poliser hjälper bordellägare och hallikar att se till att flickor inte rymmer. Det var när den 14-åriga flickan
Vissa myndigheter hävdar nu att hon var 24 år. Passarava Samrit, när hon rymt och blåslagen sökt sig till ortens sjukhus som hallikar och sannolikt också poliser slog till. De förde bort henne och hon hittades med avskuren hals i stadshuset. Socialmyndigheterna hade nekat flickan hjälp och skandalen var allt för stor för att politiker, polischefer och regering skulle kunna blunda. Och avslöjanden om människohandeln och övergreppen följer dag för dag i Bangkoks tidningar. Men hos myndigheterna finns samtidigt något av resignation inför industrin som är en av landets stora inkomstkällor. Vi ska ta itu med barnprostitutionen, säger idag polisgeneralen Savadasti. Men att stänga bordeller, det är meningslöst. De öppnar bara någon annanstans igen. Och grannlandet Malaysia har stärkt bevakningen av sin gräns för att hindra massflykt av prostituerade och hallikar från Thailand. Staffan Heimersson, Bangkok.